hjärtligt välkomna hit. Vi ska prata om kallad till kärlek. Och här sitter jag med, eller sitter jag inte än, men här har vi Lena Fussell, ordförande på Eko Stockholm. Och här har vi Robert Eriksson, föreståndare i Betlehemskyrkan här. Och det är ju två av författarna till den här boken Välkomna varandra, som kom ut ungefär för ett år sedan. Ungefär ett år sedan, eller i november tror jag det var, som vi hade release här i den här kyrkan. Och det var också release på lite andra ställen. Och då var ni med på olika ställen, men ni hade varit på samma ställe förut. Och det tycker jag är, i min värld så här, är det folk som har skrivit en bok tillsammans, så tänker man att de personerna har naturligtvis suttit på samma ställe och liksom funderat. Lite så här som professor Baltasar, fast ändå inte. Men jag tänker, ni hade ett annat sätt att skriva den här boken. Ni skrev era egna kapitel om era egna berättelser på något sätt. Och jag har bett de här två personerna att säga någonting om varandras kapitel. För det tycker jag är en väldigt bra sak, att man säger någonting om det någon annan har skrivit och det någon annan har gett som bidrag till den här antologin. Då skulle jag vilja fråga dig, Robert, om du har lust att börja lite, så kan vi se var vi landar.
Det är ju nu snart ett år sedan då som boken kom ut, och man kan ju tänka så här att den borde ha skakat om frikyrkosverige på många sätt. Och jag märker att de här berättelserna har fått betyda mycket för människor på olika sätt. Det finns jättemånga runt om i församlingar som har fått ta emot boken, inspireras och läsa. Samtidigt kan man konstatera att det är relativt få inom ledande positioner som har lyft fram boken. Och får mig fundera rätt så mycket. Men ändå, boken är ute, boken betyder någonting. Och för min del, som läste då hela boken under sommaren, så var det din berättelse, Lena, som berörde mig väldigt djupt. Det finns flera starka personliga berättelser. Men jag tänker ditt sätt att beskriva din väg i livet, bemötandet som du fick då du valde att visa vem du djupast sett var, det berörde mig väldigt djupt. Och jag, på ett sätt, det är svårt att kommentera en personlig berättelse, men eftersom du har skrivit den så vackert, så kan en bra sak vara att läsa någonting ur den. Så är det okej?
Okay? Gör det.
Tänkte jag göra. Jag ska läsa ett stycke som säkert tar en minut, som säger någonting om det här kapitlet och vad som har berört just mig. Så här står det någonstans i början. Ni sa att jag var lika välkommen som alltid, men givetvis kunde jag inte vara ungdomsledare längre, inte predika, inte tjäna som förebedjare, inte dela ut nattvard. Det borde jag förstå själv. Och jo, jag förstod, som jag förstod. Ni sa att jag var högt älskad, precis som jag var, av er, av Gud. I nästa stund talade ni om att jag behövde helande från det som var en del av mig. Helande från det som var jag. Ni sa att ni såg mig som densamma som förut. Men i nästa stund rann tårar ned för era kinder, och det var sorgen över en förtappad syster, över att jag plötsligt blivit en annan, något annat. Sorgen över en stark ledargestalt som gått förlorad, över en god väns fördärv, och all den smuts och skam jag dragit in i era välordnade rum. Även ni som ansåg er nödgade att tillrättavisa i de allra skarpaste ordalag, ni som tvådde era händer genom att handfast leda mig mot dörren, ni som sammanbitet och tålmodigt förklarade för mig att ni inte längre kunde se min tro som densamma som er. Ni som inte ansåg att jag hörde till er Gud längre. Även ni gjorde det ni gjorde med den där tunga sorgen i blicken. Ni grät när ni slog. Ni slog och jag förstod. Under lång tid försökte jag verkligen trösta er så gott jag kunde. Jag förstod ju så väl. Jag visste hur ni tänkte och var gränserna gick. Jag förstod självklart att jag inte kunde få predika längre. Att jag inte kunde få leda husgruppsmöten, be för människor eller knappt ens brygga kyrkaffe. Jag förstod så väl att ni var tvungna. Det var inte ert fel att ni behövde tillrättavisa mig. Skulden var inte er. Det var bara det att jag inte riktigt lyckades få ordning på vem skulden var. För inom mig, längst där inne, där den svarta lådan sprängts i 1000 bitar, där inne sprudlade ett fyrverkeri av livsglädje som jag aldrig någonsin upplevt tidigare. Och det här, det är så mycket, så enormt mycket ilska. Och så samtidigt där på slutet så fortsätter berättelsen om att det du har fått vara med om är ju samtidigt steget in i livet för dig. Och här, ja, men det här berör ju, det är enormt starka ord som jag knappt kan kommentera, men då du hör orden, hur känner du då? Du har läst det här.
Jag vill bara säga, vad roligt att vara här. Hej. Jag reagerar på att du säger att det är så mycket ilska, för att jag tänker ju inte att jag tänker inte på mig själv som arg när jag skriver det här. Den här texten har jag tummat på och haft i byrålådan i kanske 15 år. Så det var ju fantastiskt för mig att äntligen få ut den och få en anledning och ett sammanhang att få sätta den på pränt och få andra att läsa min upplevelse. Och jag tänker inte på ilska, även om jag har varit väldigt arg i min dag, så skriver jag skriver den här texten som du just har läst väldigt mycket utifrån en egen sorg och också faktiskt fortfarande ett stort frågetecken. Självklart finns det ilska där också, men ja, mycket sorg. Sorg är sorg är ju någonting jag beskriver att jag möttes av, men sorg är ju också det största som finns kvar i mig efter alla de här åren, för det är fortfarande en sorg när jag ser, jag är ju en mycket helare och mer harmonisk människa idag än när det här inträffade som jag beskriver för snart 20 år sedan, den perioden i mitt liv, men jag är fortfarande sorgsen över att jag möter människor i olika åldrar som är med om liknande saker än idag i frikyrkliga miljöer. Och då blir jag väldigt sorgsen och arg också. Så.
Det kanske är den ilskan du har lite grann.
Det kanske är det, ja.
Och det, jag tänker också så här att ilska är ju en känsla som vi sällan uttrycker i våra sammanhang. Och att det är någonting befriande, tänker jag, över den här liksom, att gå igenom precis så här känns det. Alltså för mig låter det också som en genomgång av ett händelseförlopp som också sker invärtes i hur du reagerar på vad du möter när du går ut liksom.
Ja, det jag har försökt beskriva i den här texten är på något sätt hur det en inblick för läsaren i hur en viss typ av teologi och en viss typ av frireligiös tradition har påverkat en individ, en individs liv, i det här fallet mitt liv, och vad det kan få för följd och hur det kan kännas och te sig i en människas kropp och liv på något sätt.
För om man inte får avslöja för mycket, men slutklämmen liksom, i ditt kapitel, det är mycket kortare, så det är bara en mening som jag tänkte läsa, just att du fick någon sorts ultimatum, om jag förstod det rätt. Alltså, för de av oss som inte har läst kapitlet, så beskriver du några av dina närmaste reaktioner, deras reaktioner, du kommer ut. Och både då din bror och familj, där du fick ett väldigt fint omfamnande, som jag förstod betyder oerhört mycket. Men så också en auktoritet i en församling som någonstans sa, du får välja. Ska du betyda mycket för människor, eller ska du bara liksom betyda något för dig själv genom att då följa ditt hjärta liksom. Och så är det någon sorts sista mening här som jag gärna skulle vilja höra dig utveckla någonting om. Du säger så här: jag valde att skapa fred med mig själv. Jag, Guds avbild. Och lite tidigare säger du så här: du hade rätt, min syster, min bästa vän. Jag valde verkligen att betyda mycket för en enda människa. Det var det enda jag kunde och ville välja. Jag valde att stå upp för den enda människa som med säkerhet kommer gå vid min sida resten av livet. Jag valde att skapa fred med mig själv. Jag, Guds avbild. Värd all kärlek, frid och frihet. Ett val jag aldrig ångrat. Jag valde livet. Det handlade egentligen aldrig om att välja bort. Det handlade aldrig om att fly. Det handlade om att jag helt och fullt valde att ställa mig på min egen sida. Det här tycker jag var så intressant.
Ja. Jag, det här är skrivet väldigt mycket utifrån också en upplevelse som jag hade i det sammanhang där jag kom ut. Jag möttes av väldigt mycket attityder som handlade om att välja sig själv var nästan den största synden man kunde göra. Och det här är min upplevelse. Så jag säger inte att enstaka pastorer har stått och predikat exakt det. Men min upplevelse av det jag hörde och möttes av var att lyssna på sin magkänsla eller att följa sitt hjärta kunde vara farligt eller inte helt, inte riktigt rent och rätt, utan att det fanns högre, man säger, ja, men att det var smutsigt på något sätt och fel att välja sig själv, alltså att det var detsamma som egoism, vilket är kanske någonting då negativt, medan jag på något sätt, när jag skrev det här som du just läste, så har jag någonstans i efterhand kunnat se att det jag gjorde var liksom på något sätt det viktigaste och största jag kunde göra. Och jag tänker, idag tänker jag att det är lite som det här, det här att när man, om man skulle råka störta i ett flygplan, det har inte hänt mig än, men då, och om jag då har mina barn med mig, så ska jag först ta syrgasmasken själv och sen hjälpa barnen. Känner ni igen att, ja. Och det är väl den liksom principen som jag på något sätt ser, att när jag tittar tillbaka på mitt liv då, att i den stunden var det jag gjorde, att jag valde att andas och liksom se mig själv och skapa fred med mig själv. Vilket har gjort att jag har kunnat fortsätta leva. Jag har kunnat fortsätta betyda någonting för andra människor också.
Ja, fantastiskt. Eller jag tänker, det är ju precis en väldigt bra beskrivning just av det här svåra som vi ibland brottas med i kyrkan. Att vi ska alltid tänka på andra, eller vi ska älska vår nästa, och så glömmer vi bort som oss själva, alltså älska din nästa som dig själv. Först är det att älska Gud förstås, men sen så kommer ju detta fina att älska din nästa som dig själv. Och just det här att för att behålla självrespekten så behöver vi ibland börja med det här liksom. Och den Guds avbild som vi är. Och då tänker jag gärna så här, när du visste att du skulle skriva i den här boken tillsammans med till exempel Robert och Niklas som du också känner sedan länge. Mm. Och så tänker jag, nu har jag bett dig att säga någonting om Roberts kapitel. Mm. Mm. Har du lust att göra det?
Ja!
Tråkigt om du har sagt nej.
Ja. Robert och jag träffades för första gången idag och det är jättekonstigt för att vi, det känns som att vi, ja, vi har rört oss i samma kretsar, vi har funnits med skrivit i samma bok och så vidare. Men så det är jättekul, men det är, du är inte en person som jag hade kände till så jättemycket innan. Du har mer fått, när jag har läst boken, så har Robert, du har mer fått stå för en typ av person, en pastor, en man. Nej, men i den här boken så är det några män, pastorer, teologer som har skrivit. Så du är en av dem på ett sätt. Så att jag hoppas att jag har läst rätt kapitel, rätt snubbe nu. Om jag ska klumpa ihop er innan jag går in på just ditt kapitel. Om jag ska klumpa ihop er män, frikyrkopastorer, förmodat hetero, cis-personer som skriver i den här boken, så att ni finns där och skriver i den här boken har betytt någonting väldigt stort för mig faktiskt, för att jag tänker så här, och det här är svårt att formulera utan att det blir konstigt, men någonstans så ser jag att jag som har haft anledning att bråka med den här frågan i kyrkan, eller vad man ska säga. Jag har haft liksom en livsavgörande, för mig har det varit livsavgörande att skriva i en sån här bok eller att brottas med det här. Och för andra som har skrivit i den här boken har det också varit livsavgörande. Men du gör det utan att, lite vet jag inte, men jag uppfattar det som att det gäller inte ditt liv, utan det gäller någon slags solidaritet och bara så här, vad ska man säga, kärlek till och mjukt hjärta, tänker jag, för människor. Jag ska se så jag inte tappar bort mig här nu. Men det jag menar är, det, för mig har det varit ganska stort att du och flera med dig har skrivit den här typen av texter som handlar om att nu behöver vi i en kanske evangelikalare del av kristenheten, där många av er liksom har befunnit er i alla fall tidigare. Nu behöver vi bara ta itu med det här och göra om och göra rätt och faktiskt börja bli lite schysstare mot människor. Och för mig har det varit oväntat betydelsefullt, för att jag har nog tänkt tidigare så här att jag bryr mig väl inte om vad de tycker längre, de där frikyrkopastorerna, männen. Nej, men det har på något sätt varit oväntat starkt för mig att få höra teologer, pastorer som inte haft någon anledning att böja sig ner i den här frågan och brottas med den, att göra det ändå. Det har varit väldigt starkt för mig att ni har gjort det och gjort något. Jag tolkar det som att du med flera i den här boken har gjort en sån resa att bara så här, nu måste jag förändra min syn och min förkunnelse i den här frågan på något sätt. Är det, stämmer det, den bilden? Eller jag kommer till...
Nej, men det är jätteintressant att höra. Absolut, visst är det så. Det kommer ju av en sorts känsla av djup orättvisa. Att det finns ett system där vi säger att vi välkomnar alla, vi vill ge stöd och hjälp till alla människor, och så samtidigt så nekar vi människor av en annan sexuell läggning än den normativa att kunna få hjälp och stöd i relationer genom att vi osynliggör, eller att vi inte tänker att men vigsel är inte ett alternativ. Vi skapar en sorts miljö där många människor behöver söka sig någon annanstans för att få stöd och hjälp på det som alla andra tar för givet. Som lever till exempel i ett äktenskap eller lever tillsammans och tänker församlingen är en plats där jag får bli synlig med min familj, om mamma har barn eller som par, och där vi också kan gå en relationskurs eller vi får välsignelse och support på olika sätt, och att det nekas så många människor, det är ju bara en liten del, men det är sån där, några sådana där episoder som blev så väldigt tydliga för mig, som gjorde att jag kände att då människor som för länge sedan lämnat varken vill eller orkar strida, så kan jag ifrån en rätt så privilegierad situation ändå försöka så gott jag kan och vara den rösten för de som inte orkar eller har gett upp kampen. Det har blivit väldigt viktigt för mig.
Jag tänker också när jag hör den sidan av saken, så att säga, att det är inte helt alltså det kräver också en resa, även om det inte är en samma typ av resa, inte alls egentligen, men det är också det här att gå till botten med någonting, att ta sina egna tankar och det man själv kommer fram till i sin process i livet på allvar, tänker jag ändå. Alltså det är inte, det känns, eller när jag läser kapitlet så känner jag ju inte att det är så här utifrån kommande, eller liksom, ja det här är ett strategiskt sätt för att, ja, nu ska vi bli en bra liksom liten klick här som välkomnar, utan det känns så här som att det är någonting som är fött under en lång process liksom. Och det tänker jag är någonting som, alltså det är så många frågor. Jag tänker att Lena och jag delar emot det mycket berättelse, så nu handlar det inte om mig här idag, men jag kan inte låta bli att relatera lite till
jag kanske inte är rätt person, men
precis, som inte rätt mannen. Nej, men visst, alltså jag tänker mycket att det är så många frågor som när du kommer ut i en frikyrklig församling som du sen kanske då lämnar, det finns så mycket som inte går att säga, det finns så många frågor som inte går att ställa, det finns så mycket som jag skulle vilja ha frågat, och liksom som jag skulle vilja att andra brottades med, och den grejen tänker jag att jag får ut av de kapitlerna väldigt mycket. Och där tänker jag kanske att vi... Det finns ju också några andra personer som råkar vara kvinnor i den här boken som har skrivit, som Anna Berndes och några till. Och där kan man också se, tänker jag då, från den, om man tänker normativt kvinnligt manligt perspektiv, vilket man ska vara väldigt försiktig med, men ändå liksom att kvinnors perspektiv har ofta varit ett mer diakonalt eller själavårdande, och männens språk är mer det teologiska kanske, och det gör, tänker jag, alltså jag tänker som du som var på väg in i en pastorstjänst liksom, eller utbildning så, att du tilltalas av teologernas respons, inte så märkligt, just tänker jag, att det är det här, alltså att också någon som står på samma linje som en själv har brottats på samma sätt liksom. Vad tänker du om det?
Jag funderar på, jag började med att klumpa ihop dig med liksom en massa andra som du kanske inte alls har helt gemensamma, allt gemensamt med. Men det var kanske mitt lite trubbiga sätt att ändå så här, vad ska man säga, uttrycka vilken stor betydelse det har att de personer som i de här sammanhangen har ganska mycket makt att säga hur saker och ting är. För det har du i en position av att vara pastor och teologisk kunnig och så vidare i de här sammanhangen. Jag vet inte om jag... Nu var jag så fokuserad på att jag skulle be om ursäkt för att jag klumpade ihop dig med en massa andra. Mm. Så jag fastnade lite. Får jag gå vidare med någon fråga som jag har funderat på?
Ja.
Fastnade
inte
mina
bilder.
Nej. Jo, men jag fascineras i ditt kapitel, Robert, av att du har ju en väldigt tydlig inställning att ditt kapitel handlar ju om att hur går vi vidare nu? Vi vill vara inkluderande. Så här har det varit. Mycket har beskrivits tidigare i boken. För du skriver sista kapitlet, tror jag. Mm. Men Roberts kapitel handlar mycket om så här. Nu vill vi göra det här bra. Hur går vi vidare? Så tolkar jag ditt kapitel. Du skriver mycket om hur du tänker att församlingen kan vara inkluderande och så vidare. Och en tumregel som du kallar det, som jag tycker är väldigt fin, är att du skriver att du... att du försöker tänka att din inställning är så här: jag vill hjälpa till, hur ska jag tala om det här? Känner du igen den tumregeln? Vill du säga något mer om den? Hur det går till rent praktiskt?
Jag tänker mer att det är en hållning som vi måste ha, eftersom det finns så många blindskär när vi talar om de här frågorna. Det är så mycket termer, det är så väldigt många sätt att säga fel på, och kommer man, så jag som pastor och lite med dålig koll, så är en väldigt bra hållning att säga just detta. Mm. Jag vill lära mig, men jag vet inte hur jag ska prata om de här frågorna riktigt. Kan du berätta det för mig?
Mm.
Och att en sån inställning skapar en väldigt öppning och en möjlighet till samtal.
Mm.
Som jag tror alla kan känna att man får respekt för. Så någonstans är det en sorts sätt att säga till en församlingsmedlem som skulle vilja orientera sig i frågan, lära sig, men som känner sig lite dum. Jag tror det kan finnas en lite dålig självkänsla också, att närma sig de här frågorna, för kunskapen är ibland låg och termerna är många. HBTQ räcker inte till, alltså det är så många olika delar i det. Så det är en sorts uppmuntran till församlingen att vara nyfiken. Och ödmjuk i det du inte vet och fråga. Liksom. Det är en sorts grundattityd. Men sen vill jag väl med mitt kapitel någonstans ta lite udden av det här. Att det här är så jobbig fråga för kyrkan.
Mm.
Alltså för den enskilda personen och personer som är drabbade är det här svårt. Mm. Men för kyrkan är det här världens möjlighet att se vad jag tror. Nämligen att anden leder oss i den här riktningen. Att för att predika lite, tänka att precis som anden har lett församlingen vidare i nya tider och har gjort att vi har gjort upp med både slaveri och kvinnoförtryck och sådär, så leder anden oss vidare som församling. Och det är också så vi läser Bibeln, om vi nu ska på något sätt vara trogna vår övertygelse, att församlingen tillsammans tolkar Bibeln. Och i varje ny tid försöker vi se, vad säger det här oss? Hur kan vi leva det här trovärdigt så att människor mår så bra som möjligt?
Mm.
Och då är någonstans huvudregeln, vi säger att vi har Jesus där. Det är liksom Jesus vi utgår ifrån. Jesus talar om av frukten, känner man trädet.
Mm.
Okej, vilken frukt ger den här teologin?
Mm.
Ger det god frukt av att människor växer i kärlek, glädje och frid?
Mm.
Eller ger det frukt av att människor upplever depressioner, ensamhet, isolering? Och här försöker jag nysta lite det och säga, kom igen, märker ni inte hur andens vind blåser här nu? Ska vi inte följa med liksom? Ska vi inte gå vidare tillsammans och välkomna varandra helt och fullt och lära oss tillsammans längs vägen? Och det är min förhoppning att församlingar ska sluta vara så rädda, och även om en viss församling inte riktigt vet var man ska stå, Att nyfiket utforska, och framför allt i de samtalen då man inte riktigt vet, aldrig ha en sån här diskussion utan att en HBTQ-person är på plats. Det är också ett sånt, det sker hela tiden. Man använder välkomna varandra i många församlingar, också i de mest kanske oväntade, men det sker väldigt sällan ett sånt här samtal, utan det är ofta pastorn som leder och aldrig någon ifrån den gruppen som har blivit förtryckt som är med och samtalar. Så det var ett långt svar och inte ett svar på din fråga, men en utveckling.
Det var det jag ville ha sagt.
Ja, vad vill du säga? Ja, det var bra. Jag vill säga att ni är på vad jag vill ha sagt.
Ja. Du får hjälpa mig nu.
Jo, men jag uppfattar också att du i din text, du nämner ett bibelord som har varit starkt för dig, som jag nu inte minns vad det är ifrån, men som avslutas med de förtryckta, genom förtryckta frihet.
Ja, just det.
Vilket bibelord är det?
Det är från Lukas 4 om Jesus citerar Jesaja bok och jag har kommit för att ge frihet till de fångna, befrielse från förtryckta och så vidare.
Nådens år,
ja,
just det.
Precis.
Ja, just det. Vad ville jag säga med det? Nej, men precis. Ja, men det har varit ledande för dig, förstår jag, när du har jobbat med den här frågan. Och då fastnar jag för det här med frihet för de förtryckta. Och det tänker jag är en viktig del i det här som du säger också, just att vara ödmjuk i att ställa frågan, hur kan jag prata på ett bra sätt om det här, att ställa den frågan till mig och Anna-Karin och andra, för att det är det perspektivet, att vi har blivit skadade och sårade, och vi kan tyckas, eller många av oss har blivit skadade och sårade, och vi kan tyckas arga, sura, lättstötta, lättkränkta och så vidare. Fast det är inte konstigt. Alltså, jag vill inte vara en person som framstår, till exempel i min text, som att jag är bitter eller sur eller arg. Och därför reagerar jag på att ni tyckte att jag var arg. Men däremot så är det inte... Alltså, det är bra att ha det perspektivet med. Att när vi vill öppna upp som församling och vara inkluderande och möta, då är det super att ha den där inställningen att lyssna. Så här, att lyssna och hela tiden bjuda in personer som berörs personligt på något sätt. Och att lyssna med extra försiktighet. Därför att det är skadade tår man trampar på. Mm. jag vet inte om det når fram det jag säger.
Definitivt. Och det jag hör i din text är just... en sorts poetisk, jag hör liksom den här ilskan som inte är en ilska av nu ska jag trycka till alla de här, utan en sorts helig vrede i det, som är vacker, som är poetisk och som framförallt, som du säger själv ju, det är sorg i det, och det är också uppriktiga frågor i det, och det är någonting. För jag släpper gärna mitt kapitel här nu. För jag tycker ändå din berättelse, känner jag, du kapar det här. Men jag undrar bara, det här är jag jättenyfiken på. Det är någonstans vad... vad hade hänt om du hade fått ett annat bemötande? Alltså... Känner du att det här samtidigt var en nödvändig del av din resa att finna dig själv? Eller är den, alltså, det är helt omöjligt att svara på, men sorgen är ju uppenbar och frågorna hur tänker du själv idag kring de berättelserna som är väldigt svåra?
Det är en jätteintressant fråga. Jag tänker att det har varit nyttigt för mig som människa att gå igenom saker som jag gått igenom. Eller självklart, men samtidigt så kan jag ju se tillbaka och se att om jag hade fått ett mildare bemötande, om jag hade haft andra möjligheter, så hade jag, då hade jag ju varit pastor eller präst idag. Det har ju inte, för att den kallelsen upplever jag fortfarande, den pratar jag fortfarande med Gud om, att den, jag gjorde vad jag kunde med den kallelsen. Och det här var, jag kom inte längre liksom.
Nej. Jag tänker många gånger att om man ser till enskilda människor, vilket det alltid handlar om först och främst, så är det ju som, precis som du säger, Robert, att det är omöjligt att svara på vad hade hänt om just jag hade fått ett annat bemötande. Men om vi tänker på oss som mänsklighet och vi möter, i mitt jobb så jag menar, jag och Ingla som sitter på expeditionen, vi möter ganska mycket olika berättelser. Och jag tänker att ibland så är våran egen berättelse också nödvändig för någon annan. Alltså, det låter ju väldigt flummigt och så, men jag tänker att om Lenas berättelse som är som den är, men som verkligen inte är sluten, får lov att betyda någonting för en 20 år yngre person idag, som kan få ett annat bemötande, så är det också någonting att lägga till historien, tänker jag. Låter det väldigt flummigt, eller är det...
Det låter bra.
Jag vill inte säga att det är så. Ja, nej, men det är, jag tänker att det är också någonting att ha med sig, att som människor och som hbtq-personer och vad vi än är för personer, så är vi ju på ett sätt, som vi pratade om innan där, att vi är på ett sätt väldigt lika varandra. Alltså vi är med om smärta och sorg och livsresor och möter liksom olika utmaningar i livet. Många av oss, eller alla av oss egentligen. Och samtidigt så är vi individer, och samtidigt så sitter vi ihop. Alltså det är ganska komplext, upplever jag det som, i alla fall, att vara människa. Och det är någonting vackert i det också, men det är såklart, för det tänker jag har varit min stora vinst med att hitta till Eko från att ha varit lite kyrklös eller sådär ett tag, och så att hitta Eko och sen gå vidare och så, och finnas på flera ställen, så har ju vinsten varit att se att vi sitter ihop, liksom, många människor, och att det som är min svaghet kan vara någon annans styrka, så vi kan ta hjälp av varandra och hitta vägar vidare. Och det är där jag tänker att en sån här bok är så viktig. Och där tänker jag att era respektive kapitel är viktiga på varsitt sätt. Alltså, för jag tänker också att det finns människor i ledande ställning som av olika skäl inte har gjort den resan med sig själva. Det kan finnas människor som jobbar som pastorer och där det är väldigt stort glapp mellan det som är på insidan och det som märks utåt eller så. Och där tänker jag också att det kan vara viktigt att se att det går faktiskt att göra en resa med sig själv. Att bara för att man funderar på frågor och vänder och vrider på tegelstenar, så betyder inte det att hela väggen rasar bara för att man tar ut en sten, liksom. Och den där rädslan, alltså jag tänker att det som hindrar oss människor från att leva vår kallelse, som jag tänker är kärlek och Guds kärlek, så är ju många gånger rädsla. Att det är liksom, vi är rädda för allt möjligt, för att inte duga, för att inte passa in, för att inte få vara kvar, för att inte bli omtyckt. Alltså det finns ju nästan ingen gräns för hur mycket rädsla vi kan hitta. Liksom. Men min erfarenhet är ju också att jag tänker bara på, alltså när du började jobba här så kände ju inte vi varandra. Jag visste att du hade varit på Öckerö och jag bodde på Hönö och sådär. Jag kände igen ditt utseende och så här. Men så du tog ju kontakt och sa att jag ska börja jobba i Bäckomkyrkan, kan vi inte träffas liksom? Mm. Och jag började genast tänka sig, jaha, att undra vad det här, vad den här personen har för liksom, inte agenda, men ja, kanske lite ändå. Ja. Men så här, och sen så var det så befriande att sätta sig ner och prata och liksom, dels hade du en helt annan agenda än vad jag befarade, men också att märka att här sitter vi två människor och hittar liksom ett sätt att samtala som kändes i alla fall för mig som att det var väldigt lätt att förstå. Mm. Liksom. Och där tänker jag, precis som du säger Alena, att den här önskan som jag kanske har burit på sen jag lämnade pingströrelsen för drygt 12 år sedan, att den här känslan av att få bli, känna sig förstådd och liksom bli tagen på allvar, inte så liksom för att jag är mer betydelsefull än alla andra, men också att de här frågorna, att få svar på de här frågorna, att men om det här är mitt liv, vad tänker vi då? Det måste ju finnas fler. Alltså, liksom just att få livet att hänga ihop.
Mm. Allting hänger ju ihop. Alltså, ja. Jag tror ju äldre vi blir, desto mer förstår vi att ja, men då vi råkar ut till lite saker i livet så ändras vår bild av Gud.
Mm.
Och då ändras i sin tur vår syn på livet och medmänniskor, och så växer vi vidare.
Mm.
Och i att detta så behöver ju kyrkan finnas och både vara support och stöd, men också uppmuntra den vandringen.
Mm.
Som ibland i vissa episoder i livet är en vandring bort från kyrkan ett tag.
Mm.
För att man behöver det.
Mm.
Och att våga vara med och göra människor till dem de är, till självständiga, tänkande, reflekterande människor. Det kan jag upptäcka väldigt ofta när jag pratar med personer i Eko, att det är personer som verkligen har gjort sin resa och som ju är väldigt det är svårt att höra ibland eftersom det är svåra upplevelser, men det finns ofta en oerhörd mognad i människor i de sammanhangen som jag sällan möter på andra platser. Och jag tänker också, ja, men då alla sanningssökare har det gemensamt att vi vill växa som människor, vi vill vidare, och församlingen måste vara den platsen.
Mm.
Och då det gäller HBTQ-personer konkret så tänker jag att vi behöver slå hål på den där myten om att ja, men det här är ingen viktig fråga. Det kan ju både de säga som är öppna och de som är låsta. Ja, men det är väl bara att välkomna alla, och man vill inte göra en fråga av det, vare sig på ena eller andra hållet. Men jag tänker att i Betlehemskyrkan vill vi säga, jo men det här är en väldigt viktig sak.
Mm.
För det här handlar om en människor som inte har fått plats. Och då är regnbågsflagga på anslagstavlan en viktig sak. Och hur vi markerar våra toaletter, det blir en viktig sak. För det handlar om hänsyn till människor och framförallt bemötande, ordval. Vi pratar om det här med gudsbild innan, hur vi pratar om Gud och så. Men det är väl också en sån känsla jag har, att vi ska inte försöka bara nedgradera frågan, utan snarare säga att det här är jätteviktigt. Och det är viktigt av många andra anledningar, för det finns så många minoriteter idag som inte... som finns i kyrkan men som inte blir sedda, som inte får plats. Så att det gäller det är en bred kamp liksom.
Mm.
Det var jag, nu associerar jag fritt utifrån det du sa här, men det är det jag vill tänka på när du talar om.
Mm. Ja, men jag tänker, vill du säga någonting?
Mm.
Ja, gör det.
Jo, men jag tänker på det som du skriver om också, Robert, och det vi har pratat om lite innan här när vi möttes, om det här med att vara inkluderande. Då skriver du bland annat att ja, men vi ska ju se alla, vi ska ju se HBTQ-personer som gåvor till församlingen, tror jag du skriver, och viktiga delar liksom, eller jag minns inte exakt hur du uttrycker det, men gåvor till församlingen och en viktig del. Alltså att snarare tänka så här, vad är det vi missar om de inte finns i vår närhet? Eller om vi inte finns i församlingen. Vad missar församlingen då för pusselbitar? Ja. Och det är ett intressant perspektiv och ett väldigt bra perspektiv. Det jag bara tänker så här, jag skulle vilja fråga dig Robert, som församlingspastor med den viljan att vara inkluderande. Hur konkret, vad ska man säga? Eller så här. Du har den inställningen. Många som är i min situation har kanske varit med om dåliga erfarenheter. Och behöver kanske att du ropar med megafon att jag är välkommen. Hur tänker du om det? Alltså, jag menar att det räcker kanske inte att sätta upp en regnbågsflagga. Jag menar inte alls att så här nedvärdera det som ni gör eller du gör. Men jag tänker så här, kanske behövs det ännu mer. Det behövs ännu mer tydlighet att välkomna. Att kanske till och med ledare går ut och säger förlåt eller och så vidare. Alltså, förstår du vad jag är ute efter? Jag tror att man behöver överdriva. Understryka, överdriva.
Jag tror också det. Ja. Men jag tänker snarare med berätta.
Ja.
Säg någonting mer om vad du skulle behöva. Mm. Innan jag säger någonting.
Just det. Bra. Rätt svar. Rätt svar. Precis. Då ska vi se om jag kan säga hur det är. Nej, men jag är inte helt färdig med den tanken. Men det är ju helt rätt förstås att du bollar över den till mig. Jag är inte helt färdig med den tanken. Jag har min egen erfarenhet som säger mig att jag som idag bor i Stockholm. Jag lever med fru och barn. Mina barn skulle kunna gå i söndagsskolan någonstans. Det gör de inte, därför att jag har aldrig tagit med dem någonstans. Varför har jag inte gjort det? Nej, men därför att, ja, alltså, återigen, jag bor i Stockholm. Det finns jättemånga alternativ för mig och min familj till församlingar vi skulle kunna gå till. Både svenskkyrkliga och frikyrkliga församlingar. Och jag jobbar i en del församlingar. Jag jobbar just nu på Bilda. Studieförbundet Bilda och möter där församlingar och församlingsrepresentanter i min yrkesroll. Men jag som förälder och jag som människa, privatperson, jag går inte till kyrkan. Jag vill inte. För att jag är fortfarande för rädd för vad jag ska möta. Och då är inte jag en oterapeutad människa. Alltså jag har gått i terapi och jag har jobbat och jag har skrivit den här texten. Jag har liksom, alltså, jag jobbar mycket med de här frågorna, alltså rent professionellt. Och jag är engagerad i Eko. Men jag tar inte med mina barn till kyrkan.
Men det som skrämmer mig är ju att bakom din berättelse så finns det 1000 berättelser till. Mm. Det är det som är värt att stanna upp lite inför innan jag försöker säga någonting. Att ja, du upplever det så här, som inte är oterapeutad. Alltså hur många fler finns det då inte? Och hur stor är inte den här utmaningen? Och hur stort är inte behovet av människor att känna en sorts uttalad förlåtelse från sammanhang? Ja, det tål att tänkas på. Jag tänker så här, rent vardagsmässigt i en församling så tänker jag att en stor del är bara det mellanmänskliga. Alltså att barnen i söndagsskolan hos oss ser att ja, men det finns två mammor där som är mammor till de och de barnen. Mm. Och att det blir rätt så givet och precis som allt annat är givet, alltid från kyrkkaffe till hur vi råkar fira vår gudstjänst. Och jag tror det är där det hamnar till sist. Att det blir bara en självklar del av helheten som det ska vara. För vi är alla delar av Kristi kropp. Mm. Och jag tänker i mina bästa stunder att vi är på väg dit. Som församling. Och att vi ibland verkligen landar i det. Men det blir väldigt svårt också för mig att avgöra. Jag kan bara bereda plats och göra det jag kan, och sen blir det andra då som får avgöra det. Och förhoppningsvis har vi en så öppen miljö att vi kan föra det samtalet. Vad är det som saknas, vad är det som behövs och så.
Men då, och jag förstår ju också att självklart att om vi, när jag nu har tagit mig själv som exempel, men att det krävs ju också någonstans att jag liksom gör någonting och kliver in innanför gudstjänstdörrarna en söndag. Så det är klart att det krävs någonting från mig också, men jag är inte alls klar med det här, utan jag funderar på vad är det jag behöver. Alltså jag skulle vilja kunna ge dig ett bättre svar, men det är någonstans så tror jag att det behöver en offentlig för någon slags liksom förlåt. Och då tänker jag nog att det har jag fått i en del sammanhang. Men jag tänker att jag skulle vilja ha tydligare, jag tror jag skulle vilja ha tydligare förlåt, ursäkter och vad man ska säga från liksom kyrkor, samfund och kyrkor. Ja. Alltså, och det här är jättediffust, men det är svar egentligen. Det är det jag saknar. Alltså, ytterst är det så.
Alltså, jag tänker också så här, att i den ursäkten eller det sättet att be om förlåtelse så skulle ligga för mig också någon slags så här ja, men gör om, gör rätt. Alltså en slags så här, ja men vi har inte alltid liksom varit i framkant när det gäller de här frågorna eller sett människan eller så där, men nu vill vi verkligen göra. Alltså det, ibland så räcker det ju kanske inte med att ja, men förlåt, det var ju tråkigt att du blev ledsen eller liksom sådär. Utan man vill också på något sätt se någon form av, man vill försäkra sig om att det man själv har varit med om eller det man har sett andra vara med om, att man vill inte att det ska hända igen. Och det, jag tänker också att det handlar om en slags ansvar för det som kommer, och det är ju det som också ditt kapitel handlar om, det här att nu går vi framåt liksom. Och det är klart att det är också att gå framåt, det är ju också att ta ansvar för det som ligger bakåt. Sen är det inte alltid samma individer som gör det. Samhällssynen med sin gudsbild, alltså det kan finnas många olika spår, tänker jag, i det här med liksom den teologin som har präglat frikyrkan som liksom också rör vid, alltså där HBTQ blir en sån här liksom lite ja men särskild tydlig sak.
Ja, och det förvånar mig väldigt mycket hur så att säga, motståndet kan vara så starkt fortfarande. För de flesta skulle någonstans säga att vi är inte en bokreligion. Vi tror inte på att boken är vår gud. Men i praktiken så är ju Bibeln en sorts papperspåve för kyrkan och frikyrkan som ersätter Gud. Men evangelierna talar ju om att det är Jesus som är Guds ord. Och sen läser vi om det i Bibeln. Och anden leder oss. Och det finns så många öppningar för den som skulle vilja.
Ja.
Så jag är så förvånad över att det finns en sån enormt stark ändå motkraft fortfarande. Samtidigt som du måste säga att alla olika samfund rör sig sakta framåt.
Absolut.
Så är det också. Det är inte ett enda samfund som har samma hårda position som för 5 eller 10 år sedan. Alla gör en rörelse på skalan. Men det går alldeles för sakta. Och det gör det inte av någon i första hand för att det borde gå snabbare, för att det är roligare, utan för att det handlar om människoliv. Och det är kommer nya generationer. Det kommer nya tonåringar som kommer ut 2019. Så att hela tiden så bråskar det här väldigt mycket. Att vi behöver hitta ett hederligt sätt att tolka Bibeln. Och finns den viljan så finns det en väg att tolka annorlunda.